fokus ligger alltså på att i ett tidigt skede kunna ge stöd åt eleverna och att stödet riktas till den egna gruppen, men att man också såklart ser till den enskilda eleven. Och för att det här ska lyckas så krävs det ett tätt samarbete mellan klasslärare, ämneslärare, speciallärare och ibland också elevvården för att planera och i ett tidigt skede kunna också reagera på tillsammans att nu behöver den här gruppen eller den här eleven stöd.
Pia Lindfors här i Malmskola, hur har det ändrat er arbetssätt här nu sedan den nya modellen kom?
I år har det ju varit mycket förstås när vi har gjort nya beslut på alla de elever som har haft stödnivå tidigare. Men kanske mera det här just att på riktigt, det ska inte handla om byråkrati när ett barn får det stöd som den behöver, utan det ska i tidigt skede och helst i den egna gruppen. Och sen om man behöver gå skilt och jobba med specialläraren så är det ju förstås också möjligt.
På vilket sätt har byråkratin minskat?
Det fanns ju tidigare 3 stödnivåer, allmänt stöd och intensifierat och särskilt stöd. Och också de som var på intensifierat stöd som skulle få beslut om sitt stöd och det skrevs planer och sånt här. Och nu är det mera att alla i gruppen ska få stöd. Man får ju det på olika sätt förstås. Olika elever har olika behov, men det är endast de nu som är på det här elevspecifika stödet som ska få ett förvaltningsbeslut.
Hur går det då till då ni märker att okej, nu skulle den här eleven behöva lite extra stöd?
Det är ju den läraren som ansvarar för undervisningen, oberoende vad det är för ämne, som ska reagera och ge det stödet som behövs. Mitt ansvar sen tillsammans med Mirella som koordinerar så är ju att se på de här större strukturerna, att det finns resurser tillräckligt i de olika grupperna och att det finns ett tillräckligt vuxenstöd. Men sen är det väldigt upp till undervisande läraren att planera hur man ger det här stödet.
Hur kan man till exempel ge det här stödet?
Mycket pratar man nu om sådana här undervisningsarrangemang i klasserna som ska stödja det här lärandet. Och det kan handla om allt från differentiering och olika grupperingar. Det kan handla om att specialläraren är med i undervisningen eller plockar ut elever. Och mycket kring arbetssätten och att man tar vara på elevernas inlärningsstilar och möjligheter till inlärning och bygger upp undervisningen enligt det. Grupperna är ju väldigt olika.
Det gäller också att fundera över att hur planerar man de här grupperna i sig själv och sen att inte tänka att det måste se ut på ett sätt genom hela skolåret, utan att man flexibelt hela tiden kan kontinuerligt utvärdera för att kunna göra förändringar. Om vi tänker på det gamla intensifierade stödet och särskilda stödet, så nu täcker det här gruppspecifika stödet och undervisningsarrangemang som stöder förutsättningar för lärande mycket mera. Så vi får helt enkelt göra mera i klass utan att vi ska dokumentera det någonstans eller så här. Såklart måste vi kommunicera så att eleverna och föräldrarna känner till och vet att vilket det här elevens stödbehov.
Men det är liksom lägre tröskel helt enkelt för att få stöd.
Ja, det är precis det handlar om. Att lägre tröskel, mer flexibelt och fortfarande elevanpassat, men också att se till hela gruppen.
Du, Mirella, är då koordinerande speciallärare för det här. Och det har jag hört också från andra håll att det ser många som en positiv sak att det finns någon som lite koordinerar det här. Vad exakt är det du hjälper till med?
Tanken med att ha en koordinerande speciallärare är att ha en person som ser över hela helheten i Pargas, men också för att det ska bli lite mer jämlikt i alla skolor. Alla behöver inte göra sina egna tolkningar. Nu när det är nytt så är det så svårt att veta att hör den här eleven nu till det gruppspecifika, klarar den sig med det eller behöver eleven elevspecifikt. Och då kan det vara skönt för lärarna i skolorna att veta att de har någon som har avsatt tid för det här och för att kunna fundera. Liksom, jag fungerar alltså mest som ett bollplank för alla lärare som vill kontakta mig. Jag är stationerad här i Malmskola, så det är kanske lite lättare för de lärarna att ta kontakt med mig, men så fort som jag får kontakt från någon annan skola så erbjuder mig gärna att jobba därifrån en dag för att på det sättet också finnas lättillgänglig då för de lärarna att kunna ställa sina frågor. Men sen har jag ett tätt samarbete överlag med speciallärarna i hela staden på svenska sidan, så de vet att de kan kontakta mig hur ofta som helst och när som helst. Och då när inte jag kan svara på frågor så försöker jag ta reda på. Tillsammans jobbar vi oss framåt.
Hur mycket är du själv med och träffar eleverna?
Det där är jätteolika. Är jag ute i de där mindre skolorna så är man ju bland eleverna. Alltid om det är så att en lärare vill ha mera konkret hjälp med en viss elev, så då kontaktar skolan först hemmen så att de är okej med att jag kommer dit och observerar. Det är mycket lättare för mig att kunna hjälpa och stödja också om jag har fått se eleven i sin skolvardag. Så det har varit lite både det ena och det andra, men mycket telefonsamtal också via datorn för att inte behöva resa av och an mellan skolorna.
Hur har den här nya stödmodellen tagits emot då? Förstås av personalen men också av familjerna och eleverna.
Ja, nu är det mycket frågor bland personalen och för oss alla. Och det som vi också har märkt att inte de som har planerat det här nya stödet på riksnivå så inte har de svar på alla frågor heller. Att det kom ju väldigt snabbt den här reformen och skulle tas i bruk snabbt. Så att det har nog varit att följa med i svängarna och ta reda på. Därför tycker jag det har varit guld värt att Mirella haft den här uppgiften och haft tid för det att ta reda på, för det skulle vi annars alla andra ha behövt göra enskilt, så att det är nog jättebra och då blir det enhetligt här i Pargas när en och samma människa är den som svarar på frågor.
Hur har familjen och eleverna märkt av den här skillnaden?
Ja, jag tror Mirella kan svara bättre på det, men hemskt lite egentligen frågor kring. De litar ganska mycket på skolan och lärarna att eleverna får det stöd. Och vi har nog pratat om det tydligt också på föräldramöten, att egentligen det där konkreta stödet för eleven ändrar inte så mycket, utan det är mera sättet hur vi dokumenterar och hur vi bygger upp den där skolvardagen. Så jag tror nog vi har kunnat lugna ner de föräldrar också som har ifrågasatt att få deras barn det stöd de behöver.
Det är nog väldigt få föräldrar som har kontaktat och varit väldigt oroliga för det här. Det kan handla om någon elev som har haft ett starkt särskilt stöd tidigare och nu är det inte så att per automatik eleven behöver elevspecifikt för att den har haft särskilt tidigare. Så det är kanske i de fallen som föräldrarna sen har oroat sig för att kommer mitt barn att få det stöd som den har fått tidigare. Men jag tror nu när de har märkt att läsåret har bara gått ungefär ett halvt år eller lite drygt, att stödet har fortsatt som tidigare, men någon större sån här orostorm bland föräldrarna har vi nog inte sett. Att mera är det ju nog vi personalen som funderar, gör vi rätt och så vidare.
Det har talats ju mycket om att stödbehovet och specialbehoven hos många av eleverna har ökat det här. Hur märks det i skolvärlden?
Klart att det finns fortfarande inlärningssvårigheter som ju är en stor del av det här, men det som vi nog ser är ett ökat, alltså det här med okoncentration och tålamod och att slutföra uppgifter och ge det tid. Att det är nog någonting som vi ser starkt, att det, vad som sen påverkar är det allt det andra i samhället som är väldigt hektiskt och det via smarttelefoner och sånt som det är så snabba inlägg och allt ska hända fort. Så det, jag tror att det påverkar vilket barn som helst. Det gör det åt vuxna också, att man har inte det samma tålamod. Och där skulle jag hoppas att skolan skulle bli en sån här en liksom lugn plats i jämförelse med den här hektiska vardagen annars. Att man på riktigt ska ha tid att fokusera och mera satsa på kvaliteten än kvantitet och ge eleverna det där lugna att lära sig att fokusera och koncentrera sig. Det är nog de utmaningarna och det kräver jättemycket vuxen resurs. Men där tror jag också att just de här olika arrangemangen så kan vi faktiskt också hjälpa eleverna i det här.
Jag håller med Pia. Det är en större grupp elever som behöver mer tydlig struktur för att få skolvardagen att fungera. Och där i samband med det också vuxenstöd. Det är inte bara de här eleverna som har svårt med läsning och skrivning och matematik. Utan den här arbetsorken är kort. Så lärarna får vara väldigt flexibla i sin undervisning och hur de väljer arbetsmetod och läsa av eleverna och elevgruppen konstant.
Vad kan lärare då göra om gruppen har så svårt att koncentrera sig längre stund?
Man behöver strukturera upp den där lektionen. Man kanske inte kan tänka nu att nu jobbar vi 45 minuter. Här har ni kapitlet och så jobbar ni med det. Utan man måste pausera, jobba i kortare pass, ändra arbetsuppgift under lektionens gång. Ta lite motionspauser, men det behövs kanske inte alltid det heller, utan att man ändrar den där uppgiften som eleverna jobbar med och arbetssättet under lektionens gång.
Nu är det här då en övergångsperiod. Nästa år börjar det på riktigt så att säga, fast det är ju säkert någonting som kommer att utvecklas hela tiden. Vad är viktigt nu att göra för att förbättra den här modellen så att det fungerar ännu effektivare?
No, det som vi har jobbat på men som vi ännu kommer behöva fortsätta jobba på mycket är den här samsynen gällande stödet. Att det här är verkligen alla lärares ansvar. Det ligger inte på den enskilda klassläraren eller klassföreståndaren eller specialläraren, utan det här är hela skolans ansvar att ge stödet i ett tidigt skede.
Jag tänker samarbete där vi har jobbar i årskursteam och det fungerar bra, men där finns också mycket att utveckla. Att hur man liksom gör det här samarbetet på bästa sätt så att vi kan stödja eleverna så bra som möjligt. Det som jag tänker som handlar om beslutsfattning också, att det finns resurser för det här, men också det att nu är AU nu att undervisningsgrupperna hålls tillräckligt små. Alltså vi kan inte börja ha stora klasser och tro att vi lyckas genomföra det här stödet i gruppen. Att det är nog en sak som jag ser som jätteviktig. Att den där själva klassen och basgruppen också får vara tillräckligt liten så att stödet fungerar.
När är den tillräckligt liten?
Det beror ju så på undervisningsgruppen, och där är min uppgift som rektor att fördela resurserna på rätt sätt, och man kan ha mindre och större grupper och så vidare. Men max 20 elever, må jag riktigt säga som siffra, tycker jag i de här yngre klasserna. Men det beror som sagt, det kan vara en grupp på 15 elever som man har jättemycket arbete med, och så kan vi ha en grupp på över 20 elever som fungerar bra. Det är nog stor skillnad.